Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du lyssnar på Rättegångspodden och på del 3 om fallet Vilma. Mitt namn är Nils Bergman.
Vilma Andersson är död. Det har polis och åklagare konstaterat.
Vi har ett utdrag från Sveriges Radio P4 Väst som efter det att fyndet av kroppsdelen gjorts ringer upp Tiskos försvarsadvokat Beatrice Remsell. Trots de mycket besvärande fynden i Tiskos lägenhet framkommer det att Tisko nekar till att ha någonting med Vilmas död att göra.
Hans inställning är fortfarande att han förnekar de anklagelserna.
Vidare säger hon att hennes inställning är densamma som innan polisens genombrott i utredningen kring försvunna Vilma Andersson.
Jag kan nog inte säga så mycket om det har stärkts eller inte. Och om jag tycker på samma sätt, inte delgivna särskilt mycket av utredningen hittills. Så min inställning har hittills blivit delgiven. Det är samma inställning som tidigare, att jag inte har uppfattat det som särskilt stark bevisning.
Fynden som görs i lägenheten pekar dock starkt på att Tiško har en delaktighet i det som har hänt Vilma. Och åklagaren Jim Westerberg skickar in en begäran till domstolen om att låta Tiško förbli fortsatt häktad. Tiško överklagar det beslutet men får inget gehör från hovrätten. Tiško förblir häktad länge och under hans vistelse i häktet i Uddevalla så kommer kriminalvårdaren Fredrik att stöta på Tiško flera gånger. Fredrik har arbetat inom kriminalvården i 5 år och anser att det är viktigt att behandla de intagna medmänskligt och fördomsfritt.
Nej, jag presenterar mig. Han presenterar sig. Han sa att han frågade om jag visste varför han var där.
Men samtalet med Tiško kommer att sticka ut och ge Fredrik en dålig magkänsla.
Han sa då att han var misstänkt för det här Vilma-målet. Samtalet gick ganska snabbt in på att han berättade om något polisförhör han hade haft där det hade visat en bild på ett huvud. Så vårt första samtal, det kretsade mycket kring det. För han var irriterad på polisen att de hade visat det där. Han tyckte inte att det var så snällt av dem. Med tanke på att det var någon han älskade och sen visa en kroppsdel på den personen. Det var inget han tyckte var snällt.
Kriminalvårdaren Fredrik berättar hur Tiško inte vill släppa samtalsämnet om Vilmas huvud. Och Fredrik upplyser honom då att om han väljer att fortsätta berätta detaljer som rör den här pågående polisutredningen så kan det bli så att han blir tvungen att kontakta polisen.
Och när du säger så här, var det någon reflektion som Tiško gjorde då?
Jag vet inte om det var vid det tillfället, men någon gång uttryckte han att ja, men typ, även om jag erkänner för dig så ska det bevisas. Eller liknande.
Mm. Mm.
Men han påtalar även att han var oskyldig.
Ja.
Tishko tycks ha koll på att ett enskilt erkännande inte skulle räcka för att döma honom för mord. Det krävs även teknisk bevisning. Något som polisens utredare är fullt upptagna med att samla på sig och är just anledningen till att Tishko gång på gång omhäktas. Men under tiden fortsätter Tishko att starta konversationer med Fredrik.
Men jag minns i början att jag slogs liksom att när han pratade om henne att det inte var av kärlek, utan det var snarare, ja, men jag vet inte hur man beskriver det, men det var inte av kärlek i alla fall. Utan det var snarare att, som jag uppfattade, att han tyckte hon var jobbig och att hon var dramatisk och att hon vid vissa bråk och sånt, att hon kunde skriva på Snapchat med andra killar för att få en reaktion av Tishko då.
Något om han hade någon synpunkt på någon eventuell gärningsman, så han det någonting om det?
Just då vet jag inte, men han har ju haft teorier om vilka som är gärningsmän, och det är ju allt ifrån Vilmas pappa, Vilmas systers kompisar till polisen och så vidare.
Mm. Ja, för det är just det här som jag far efter nu. Då har du, ska Tishko ha beskrivit en egenskap hos gärningsmannen då, vad han trodde?
Ja, men precis. Han beskrev att den här personen som hade gjort det här, att det skulle vara en person med kort stubin.
Den som utsatt Vilma för det här måste ha en kort stubin, gissar Tishko. Och inte nog med att andra vittnen i Tishkos närhet vittnat om att Tishko har ett hett temperament, är svartsjuk och kan vara aggressiv, så beskriver Tishko vid ett tillfälle att han själv just har kort stubin.
Var det före nyår?
Ja.
Jag vet inte om det var den incidenten att han stod och slog med en termos, och så gick jag dit för att kolla vad det var som hade hänt. För vi hade en bra relation och vi, som sagt, vi pratade väldigt mycket. Så jag tänkte att ja, jag går dit och kollar liksom vad det är som har hänt, så kanske han förklarar. Men jag minns inte vad förklaringen var, men han sa att någonting med att han har kort stubin. Det var någonting något hade inte gått som man ville, helt enkelt.
Så han säger samma uttryck som han beskrev att gärningsmannen hade tidigare?
Ja, men precis.
Ja.
Det sker fler anmärkningsvärda händelser kring Tishko under hans långa tid i häktet. Vid ett tillfälle har Fredrik gått och lagt sig i vilorummet vid 3-tiden på natten, medan hans kollega har tagit över nattpasset. Men han väcks vid 4:30-tiden av att det förs oväsen från Tishkos cell.
Så jag gick dit, såg Tishko och jag såg att han var jäkligt arg, frustrerad. Jag talade inte med Tishko just då, utan jag sa till min kollega vi går bort till centralvakten. Och jag såg på hans blick att den var helt svart.
Fredrik känner att han inte vet hur de ska hantera den här situationen så här mitt i natten. Så han och kollegan går till centralvakten och tillsammans kommer de fram till att polis bör tillkallas för att kunna föra Tishko till en så kallad observationscell.
Ja, själva förflyttandet gick bra. Så fort vi hade släppt ut poliserna igen så började han sparka och slå inne i obsen. Till en början så ignorerade jag det lite för jag pratade med min kollega. Men sen när det hade hållit på en liten stund då gick jag dit bort och bad han liksom att han skulle ta det lite lugnt. Och då uttryckte han någonting, ja, men dels sitt missnöje med polisen och jag tror även åklagaren. Och sen sa han någonting, vill de ha en mördare så ska de få en mördare, och hon fick förtjäna den lilla fucking horungen.
Vill de ha en mördare så ska de få en mördare. Hon fick vad hon förtjänade, den fucking horungen, sorry.
Ja, den lilla fucking horungen tror jag inte.
Hur tolkar du det?
Jag tolkade som, med tanke på att han pratade om, som jag minns var det polisen, och jag tror även åklagaren, så tolkar jag det som att det var riktat mot Vilma. Mm.
Någon månad senare, nu i början av år 2020, sker ytterligare ett möte med Tishko. I vanlig ordning kommer Tishko in på fallet och utredningen och börjar dessutom prata om sin egen skuld i det hela.
Det var en kväll vi pratade, jag vet inte, jag tror det var ganska sent en kväll. Och då nämnde han någonting om att han är skyldig till dråp men inte till mord. Och då sa jag till honom en gång när han började prata om det här, jag trodde nog du ska gå och kolla på tv eller någonting, vi ska inte prata om det här. Och sen var det ingenting så, utan jag trodde det var någon som flaggade på någon annan intagen som behövde hjälp med någonting, så jag gick därifrån. Sen minns inte jag om det var senare samma kväll eller om det var dagen efter jag var där igen. Och då drog han upp det här igen, att jag är skyldig till dråp men inte till mord. Och så liksom, men jag fick känslan av när han berättade där att han förstod inte innebörden av vad dråp faktiskt var. För han bedyrade även liksom att han är oskyldig. Att han har ingenting med hennes död att göra, men att det är av skuldkänslor. Han känner sig skyldig till dråp för att han lät henne gå. Eller liknande, han uttryckte sig just den kvällen där hon ska ha blivit mördad.
Hur uppfattar du Tishko generellt sett i samband med möten med honom? Du har ju träffat honom rätt mycket i häktet. Vad är det för person?
Ja, men som person, alltså ganska allmänbildad person. Ganska stort kunskapsområde. Vi har pratat mycket om historik, religion och politik och så vidare. Men det som har slått mig eller så, liksom, det är väl att han är... Ja, men han är ganska nedvärderande när han pratar om auktoritetspersoner eller myndigheter. Han är nedvärderande mot förhörsledaren till exempel, mot åklagaren, mot polismyndigheten. Ja, men han är ganska nedvärderande. Att de inte följer upp det han tipsar om med eventuella ledtrådar och så vidare. Så ganska grandios självbild.
Mm.
Den långa häktningstiden tar hårt på Tishko och ångestdämpande tabletter skrivs ut åt honom. Men istället för att inta tabletterna spar han på dem i smyg. Tisdagen den 12 maj skriver Tishko en lapp i häktet med texten "Jag är ingen mördare, jag är en fri man". Dagen efter, onsdagen den 13 maj, väcks till slut åtal i fallet och åklagaren Jim Westerberg håller en digital pressträff som sänds på Åklagarmyndighetens YouTube-kanal.
Jag välkomnar till dagens pressträff. Åklagarmyndigheten och polisen har med anledning av det stora medieintresse och allmänt intresse i det här ärendet.
Det är först nu som allmänheten för första gången får reda på vad utredningen lett fram till och vad det är man har på Tishko som gjort att man nu valt att åtala honom för både mord och brott mot griftefrid.
Och jag ska också säga inledningsvis att vi har haft kontakt med närstående till det här brottsoffret. Att vi kan nämna henne vid namn, det vill säga Vilma. Och det har ju förekommit det här namnet i stor omfattning i media. Idag har jag väckt åtal för mord och brott mot griftefrid mot en 23-årig man, som är 23-årig man idag, eller nu, mot sin dåvarande sambo Vilma. Mordet påstås ha ägt rum i deras gemensamma bostad i Uddevalla den 14 november 2019, Göteborgsvägen.
Åklagaren tar upp viss bakgrundsinformation innan han kommer in på de omständigheter han anser ligger till grund för åtalet och som binder Tishko till gärningarna.
Jag kommer nämna de mest centrala. Mannen är den person som senast såg Vilma i livet. Grannar har hört skrik från en kvinna från aktuell lägenhet vid tidpunkten, påstår jag. Spår av blod, stänkbilder av blod i bostaden ger en tydlig bild av att ett allvarligt våldsbrott ägt rum i den här bostaden, i vardagsrummet. Blodet är ju från Vilma. Det är tydligt att man också har städat efter för att dölja de här blodspåren. Det fanns också spår efter Vilma på en större kökskniv som påträffas i köket. Spår i lägenheten tyder också på att Vilmas kropp har flyttats till en säng i ett sovrum Där har också likhund markerat som efter en död person har legat där. Tydligt markerat detta. Den åtalade mannens fingeravtryck och DNA har säkrat på stort antal ställen på det material som den här kroppsdelen, huvudet då, har förpackats i. Det är aluminiumfolie, det är tejp och så vidare. Inga andra personers spår har påträffats på det materialet än den åtalade mannens. Huvudet bär spår efter våld som ägt rum före döden. Vilmas tillhörigheter finns kvar i lägenheten, bland annat de som mannen påstår sig att Vilma har tagit med sig. Det enda som saknas egentligen är hennes mobiltelefon som inte har påträffats. Det här vederlägger motbevisar mannens version om att hon har lämnat lägenheten med tillhörigheter. Det finns också ett ganska stort antal ytterligare besvärande omständigheter för den åtalade mannen som ger stöd åt det här åtalet, vilket jag inte går in på vid den här pressträffen. Sammantaget så ger utredningsfynd omständigheterna i övrigt tydligt stöd för att Vilma Braxton livet i bostaden vid aktuell tidpunkt genom våld. Och det vill jag också lyfta fram, passa på här, att notera då att inga spår har påträffats från brottsplatsen från någon annan person som skulle kunna tänka sig vara misstänkt för de här brotten. Det finns inga spår som tyder på någon annan gärningsman än den åtalade personen.
Och samma dag som åtalet väcks, då polisens utredning offentliggjorts och efter det att åklagaren öppet beskrivit det som anses ligga Tishko till last, sitter Tishko i sin cell och skriver ytterligare en lapp för polisen att hitta. Han skriver: "Ni kommer aldrig lösa Vilmas mord." Sedan sväljer han alla de ångestdämpande tabletter han har sparat på sig på en och samma gång. Sveriges Radio, P4 Väst.
Vilma Anderssons misstänkta mördare, hennes 23-åriga pojkvän, har förts akut till sjukhus från häktet. Det här enligt uppgifter till Expressen. Den mordmisstänkta pojkvännens advokat Beatrice Remsell säger till P4 Väst att hon inte vill kommentera uppgifterna.
På onsdag eftermiddagen fördes Tishko akut till sjukhuset där han blev omhändertagen. Läget bedömdes dock inte som direkt livshotande och hans tillstånd förbättras snabbt. Redan samma kväll skrivs han ut igen och förs tillbaka till sin häktescell. Tisdagen den 26 maj inleds tingsrättsförhandlingarna i Uddevalla tingsrätt. Och på grund av den rådande coronasituationen har åtgärder gjorts för att säkerställa att förhandlingarna inte ska behöva avbrytas. Bland annat så tilldelas Tishko en extra advokat. Nämndemännen blir 4 istället för 3. Man tar in 2 domare istället för 1 och åklagarna blir även de 2 stycken. Jim Westberg och Shahrzad Rahimi. Efter att de förhört alla vittnen som vi nu hört så ges nu Tishko en chans att berätta sin version om vad som har hänt.
Ja, du har ju hört vad du är åtalad för givetvis och hört vad andra har sagt här. Du får chansen först själv här att säga vad du har att säga om detta. Varsågod.
Bara kort sagt så måste jag ha brutit mot fysikens lagar för att ha gjort mig skyldig till det här. Jag kan ta frågorna nu.
Du föredrar att åklagaren ställer frågor?
Ja.
Åklagaren, varsågod.
Ja, då lite om relationen. Ni var ihop då knappt 2 år, räknar jag ut här.
Och
sambo då ganska exakt.
1 år.
Hur var relationen er emellan, förhållandet?
Den var ganska bra. Det man inte nämner här från er sida det är att 99% av förhållandet är ju bra. Och när det är bra så är det fantastiskt bra. Det finns inget förhållande som är 100%. Jag tycker det var ett ganska bra förhållande. Vi kände varandra in och ut. Vi spenderade varje dag i stort sett med varandra i 2 år.
Ja.
Så ja, vi hade det ganska bra. Du har ju läst meddelandena i min telefon.
Ja, det
2500 kärleksförklaringar där.
Mm. Vad var det som inte var bra då? 99% var bra, så är det någon procent som inte var bra. Kan du beskriva det?
Nej, så det är ju som ett förhållande kan vara. Man grälar om små saker och sånt.
Åklagaren anser inte att Tiskos version stämmer överens med de många vittnesmål från personer i både Tiskos och Vilmas närhet, som beskriver Tisko som kontrollerande. Tisko ska haft åsikter om hur Vilma klädde sig, krävt att hon ska ha på GPS-funktionen på Snapchat och förhindrat henne från att träffa vänner.
Du skulle bestämma och så vidare. Kan du kommentera det?
Alltså Vilmas uppfostran var ju inte det bästa. Hon hade inte den insikten i hur folk tänker på så sätt. Nu har jag här en flickvän. Hon är ung, hon är 16-17 och hon ser väldigt, väldigt bra ut. Jag påpekar till exempel, ja men ta inte på dig vissa grejer för att det är folk som stirrar. Det är ingen som vill att folk ska sitta och stirra på din tjej typ. Det är en självklarhet. Du förstår ju hur killar är. Men en kontrollbehov skulle jag absolut inte kalla det.
Ja, det framgår av sms också. Hon frågar dig vilka kläder och så vidare som hon ska ta på sig.
Ja, men det är sådär vanligt. Typ. Vad tycker du är fint? Vad ska jag på mig liksom?
Men du hade synpunkter på hennes klädval. Jag uppfattar det så.
Ja, hon frågar om mina åsikter.
Men i Tiskos mobil, som han frivilligt och behjälpligt låste upp åt polisen dagen då han anhölls, hittas extremt illavarslande sms-konversationer av sexuell natur som främst Tisko har skrivit till Vilma.
Kan du berätta om de där sms'en innan jag...
När man sex-smsar så är det väldigt svårt att framföra vad man vill. Mm. Det är i stundens hetta. Hur ska jag förklara det? Det är stundens hetta och man får ju verkligen förklara på något sätt. Få det framfört hur attraherad man är, hur passionerad man är i stunden. Så ja, visst, man kan skriva lite överdrivet då. Det kan ju hända.
Ja, för det var... Låt oss säga normalt sexprat er emellan inledningsvis. Och så kommer ju den här väldigt märkliga smset från dig. Du vet.
Du kan läsa upp den.
Du, alltså jag vill bara dela dig i 4 stycken och knulla alla separat. Och vad menar du med det då? Så har du sagt.
Då menar jag liksom, det har gått så pass långt. Hon är inte bredvid mig. Jag kan inte kyssa henne. Så jag vill att hon ska veta hur attraherad jag är i stunden.
Det är ju ett sms. Sen kom...
liksom, det här är liksom en väldigt söt tjej, du vet. Man vill liksom bara hålla om varandra och sånt där. På sms så blir det något... Man kan inte betona det man vill veta.
Det är ju ett sms. Sen följer du upp det sms som är följande. 2 om dagen separat. Det är ju inte ett förfluget sms, utan det är 2 sms.
Jag kände Vilma väldigt väl. Och om du ser på hennes svar så funkar det jag ville tydligen.
Sen kommer nästa sms som också rör våld. Du, alltså jag vill bara låsa in dig i min källare och smiska dig med ett rep varje dag och knulla dig analt utan glidmedel eller något. Bara gå in torrt.
Ja, alltså vid den här tidsperioden så träffas inte jag och Vilma så ofta. Hon bor hos sin syster, jag bor hemma. Och ja, liksom passion byggs upp och så skriver man ner det på ett speciellt sätt. Det är ju inte mer än så. Liksom, om man utreder vem som helst i ett halvår så kan man hitta sånt där, kan jag garantera.
Det har även framkommit vittnesuppgifter som indikerar att det inte bara skrivits sms av våldsam sexuell natur, utan att Tisko även utsatt Vilma för våldsamt sex. Utöver att grannar i den lyhörda lägenhetsbyggnaden reagerat på läten från högljudda sexakter, så har Vilma vid flera tillfällen vänt sig till sin äldre syster och frågat om det hon tvingas göra med Tisko anses som normalt. Vilket systern poängterat att det absolut inte är. Hon har inte tyckt om sättet Tisko beter sig mot hennes lilla syster överhuvudtaget. Det här har hon även vittnat om för polis. Men vad som exakt hänt under sexakterna mellan Tisko och Vilma vet egentligen bara Tisko. Och han hävdar att inget onormalt eller våldsamt har skett. Samt att Vilmas syster ljuger.
Vilma har sagt till henne att det handlar om våldsamheter i sex, stryp och så vidare.
Inte när vi väl har träffats. Nu har jag fått 3600 sms över 2 år. Det där är en instans.
Jag bara noterar att det här är våldsamt sex och det är precis det som Vilma säger.
Det här är en sex sms som spelar ut sig över 30 minuter där man helt enkelt visar för varandra med ord hur attraherad man är. Men det har ju ingenting med verkligheten att göra. Det har aldrig varit något sånt.
Sen har du skrivit såna här saker i sms som vet din plats och mer eller mindre ska hålla käft, tror jag är något uttryck. Du får gärna kommentera varför du skickar sådana sms till Vilma.
Där är under en period då vi grälar lite grann så skriver hon typ, hör av dig när du litar på mig, så svarar hör av dig när du vet din plats. Det är bara, det kunde lika gärna ha varit tvärtom.
Ja, men vad menar du då? Vad är det för plats hon ska ha då?
Ja, det vet jag inte, men det är ju liksom något man bara skriver. Det är inget, det ligger ingenting i det om det är den tråden du drar.
Åklagaren frågar också vad Tishko har att säga om att han under hösten 2019 tycks ha förändrats. Att vittnen beskrivit att han betett sig konstigt och kallat Vilma för Lucifer och djävulen.
Jag har inte sagt att hon är djävulen. Det är ju inte... Det är ju en sak. Och sen vet jag inte något annat konstigt. Får jag ge mig ett exempel?
Ja, det var att som skulle hjälpa... Ja, det kommer upp sen. Hon skulle hjälpa Liberalerna och Trump och du pratat om.
Alltså, det där var så här, okej. Okay. Ja, ja. Det här i november... Kampanjsäsongen drar igång i USA. Så då, liksom, då kollar jag mer på Donald Trump då, på tv och så.
Ja.
Och i samband med det så diskuterar jag politik med henne. Det är så som man kan säga till någon på skämt. Typ, är du liberal eller är du vänster? Är du sosse? Ja, på så sätt. Så ifall hon har skämtat bort det till någon kompis. Och så har de gjort det till seriöst i samband med mitt gripande. Det kan inte jag kommentera.
Och sen var det några religiösa, hade du blivit religiös den här också, tidpunkten, något speciellt?
Alltså, det är ganska sjukt att påstå att någon blir religiös och sen dödar någon i samma samband. Men nej, jag har inte blivit religiös, men jag tror på Gud. Mm. Det har jag gjort sedan 2018.
Okay.
Trots att Tishko inledningsvis uttryckte att det inte varit några anmärkningsvärda stormigheter i förhållandet, medger han ändå att det har varit bråk vid två tillfällen som lett till att Vilma stormat ut ur hans lägenhet. Åklagaren vill veta hur Vilma då gjorde med lägenhetsnycklarna.
Hur var det med nycklarna då vid de här två tillfällena du har beskrivit?
Den gången hon lämnade i runt augusti 2019, så då lämnade hon sina nycklar. Men hon fick behålla nycklarna när hon åkte till Alba. I samband med självmordet, för hon skulle ju stanna kvar i min lägenhet när jag är borta.
Hon lämnade sina nycklar, du har ju hört här närstående, hon lämnade alla sina nycklar, hon hade ju tillhörighet kvar hos dig.
Jag är den enda familjen till Vilma.
Så att hon
jag är anhörig, jag är målsägande i det målet.
Hon lämnade tillbaka nycklarna frivilligt till dig då, när hon lämnade trots att...
Den sista gången, om du menar 14.
Nu handlar det om augusti 19.
Augusti 19, hon lämnade nycklarna för vi tog en paus i förhållandet och jag var kvar.
Och fick hon med sig alla sina saker då?
Nej, hon tog ju det var en paus, det gjorde inte slut. Hon tog ju smink, hon tog ju telefon och väskan med grejer då. Jag tänkte inte mer på det.
Mm. Så hon hade kvar saker, kläder och sånt hos dig?
Ja.
Men nyckeln lämnade hon kvar hos dig då?
Nyckeln lämnade hon.
Och så fick hon behålla nyckeln när då i oktober då, förstår jag.
Jajamän.
Och eftersom Tishko själv tar upp det här beryktade självmordsförsöket ber åklagaren honom att utveckla det. Som tidigare nämnt så tycks uppgifterna om att Vilma efter ett av bråken med Tishko gått upp till vinden för att hänga sig vara högst oklara. Inga märken syntes på Vilma efteråt och hon ville själv för kompisar och anhöriga inte berätta om vad som har hänt. Däremot ringde Tishko upp Vilmas pappa efter den här händelsen och berättade vad som hade hänt. Och att han själv kommit till undsättning och räddat Vilma.
Men vad var det? Det är lika bra där du började prata om det där så kallade självmordsförsöket då. Berätta om det, exakt vad som hände.
Ja, alltså... Vi grälar. Vi grälar om USA. USA har alltid varit på listan för mig och Vilma. Jag kände liksom, ifall vi har ju möjlighet nu, vi har chansen nu att åka. Varför, jag förstår inte varför hon inte vill. Så då fick vi göra slut där. Hon bara, jag kommer göra någonting. Och så tog hon skärpet från sin morgonrock. Det är ju tyg, det är mjukt, lämnar inga märken. Hon tog det här skärpet och så gick hon upp till vinden. Man går utanför ytterdörren och så är det två dörrar emellan. Och jag tar inte det här seriöst. Jag tycker det är klart hon inte ska... Det har aldrig varit så där innan. Det har aldrig varit på den nivån. Så jag går in i sovrummet, jag hämtar min telefon typ och så följer jag efter den efter en liten stund och så jag går utanför lägenheten, jag går upp för de här två trapporna som är till vinden. Jag öppnar dörren till vinden. Och så ser jag att hon hänger ju faktiskt där och skakar. Och jag blir panikslagen, vet jag. Jag springer fram direkt igen och tar tag i henne, du vet. Lyfter upp henne lite så att hon får luft. Med min vänstra hand så knyter jag loss skärpet hon har på sig. Och tar ner henne, du vet. Och hon kollar mig rakt i ögonen där och hon var så skakad. Hon bara, Tishko, du behöver inte vara orolig, typ. Något sånt där sa hon till mig. Sen har jag fått veta att i efterhand så hade hon sagt till någon att det hade svartnat för ögonen och så. Men det sa inte hon då till mig. Men direkt när jag tog ner, när jag knöt loss där tyget från henne så ringde jag. Hon försökte hindra mig från det, men jag blev rädd för att få problem för något sånt här ifall det skulle inträffa någon annan gång. Så jag sa att det får vara slut här så inte det händer någonting annat.
Så hon hängde och skakade, säger du?
Jajamän. Liksom som när man inte får så här, typ. Mm.
Och du sa själv att det inte går något med märken här. Hade du inga märken?
Du vet, ett morgonrock, det är ju sån tyg, du vet. Mm. Och så har man en sån här skärp till den, typ.
Ja,
det är sån mjuk tyg. Det lämnar ju inga märken, för jag vet att många hade kommenterat på det. Men den här, det är liksom, man kan ju ändå kvävas fastän man har en mjuk tyg som hänger, liksom. Och det var, den är kvar i lägenheten också, skulle jag tro.
Men, och sen sa du att hon tonade ner det här, Vilma själv.
Tonade ner?
Ja.
Ja. Ja.
Mot vem då?
Mot mig. Och liksom när jag pratade, ja, mot mig när jag pratade med innan jag ringde och när jag väl pratade med han också. Mm.
Då kommer vi in på den 13 november.
Det var den 13 november som Vilma uttryckte för kompisen Malin att hon nu tänker ta beslutet att göra slut med Tishko. Det är bara vad Malin själv hävdar ska ha sagt, enligt Tishko. Men åklagaren frågar om det var något speciellt som hände den här dagen.
Vi grälar ju lite. Vid det här fallet så har vi det här grälet, det är samma gräl, det har pågått i några dagar. Och jag visste inte ens att hon träffade Malin. Så ja, det fick jag veta nu i utredningen.
Så grälat några dagar då, vid den tidpunkten?
Ja, det är ju så här fram och tillbaka, typ. Man lägger grälet på paus, man lever livet som vanligt och så kommer det upp igen, kan man säga. Men det är ju inget, alltså det är, vi brukar oftast lösa grälet direkt på plats, vi kommunicerar och fixar det. Ja. Men den här gången så var det lite mer utdraget, kan man säga.
Så flera dagar?
Ja.
Men att hon ska ha gjort slut den 13, just den 13 november gör hon.
Alltså, så som det här kommer fram till mig är att det är väldigt lätt att anpassa sina uppgifter till det man läser i media och sånt. Men det kan inte jag tänka mig sant, för det hade jag vetat. Om Vilma gör slut med mig så säger hon väl jag gör slut. Men det var ju inte, det sa hon ju aldrig till mig liksom. Liksom vi hade ju inte gjort slut än. Men så det kan ju också vara en lögn, ärligt talat.
Ja, jag uppehåller mig vid 13 november. Hade Vilma gjort slut med dig då?
Nej, inte vad jag vet. Inte, för det hade jag vetat, så jag säger nej.
För det skulle kunna vara ett skäl till att ni grälar extra mycket då när hon vill göra slut och så vidare.
Hade hon gjort slut så hade ni fått göra slut. Jag gjorde det slut dagen efter.
Så Vilma gjorde inte slut då? Det var inte så att det var ett extra stort gräl för att Vilma gjorde slut den 13 november?
Nej.
Man kommer nu in på vad som hände under torsdagen den 14 november. Dagen då Vilma misstänks ha mist sitt liv.
Och då vill jag att du berättar själv med egna ord utan att jag ställer frågor om den här dagen, vad du gör den 14 november.
Jag vaknar 11:30, jag jobbar från 12 till 4. Liksom det är ganska öppet med hemtjänsten, man kan liksom komma och gå lite.
Tishko berättar att han under dagen arbetar på hemtjänsten. Han var inplanerad att arbeta till klockan 16, men får tillåtelse att gå hem redan vid 2:30 för att det inte finns mer för honom att göra. Han uppger att Vilma har bett honom att köpa cig och det är därför han vid 3-tiden gör ett inköp i en kiosk med Vilmas bankkort. Efter det går han hem.
Ja, det var som alla andra dagar egentligen. Jag kommer hem, jag sätter mig vid fåtöljen där, den svarta, och sätter på mig PlayStation, tar på mig hörlurarna. Och spelar, eller så sätter jag på Netflix. Det är lite olika, det är typ det jag gör. Ja, och sen Det gör jag. Jag kanske kollar på någon film. Men jag spelar ju ganska många timmar PlayStation. Det gör jag ju. Men Vilma liksom kommer fram till mig och vill ta en cig med mig typ. Som vi brukar röka tillsammans fast en... Ja, visst, jag tar en cig med dig. Och i samband med den cigaretten så börjar vi ju prata igen. Och grälet börjar igen. Och... Ja. Liksom grälet är om allt möjligt. Liksom. Hon anklagar mig för att vara otrogen. Liksom vi pratar om ekonomin. Vi pratar om USA. Vi pratar om i stort sett framtiden och lite andra grejer. Och så liksom efter, nu är ju typ klockan, det visste ju inte jag då, men nu har jag fått veta det efter när jag lämnar lägenheten. Så nu är klockan runt 5:30 kan man säga. Liksom det blir en paus i grälet. Vi tar en dusch tillsammans. Och så blir det bra under den korta stunden där. Och så efter vi går ut ur duschen så tar hon på sig kläderna typ och... Ja, och torkar sig och så. Och så sätter hon sig i köket vid fönsterbänken där och så sminkar hon sig. Och jag gör samma sak. Jag torkar mig, tar på mig kläder och så går jag tillbaks till min fotölj och sätter mig och spelar PlayStation. Eller så kollar jag Netflix. Men efter en liten stund så kommer Vilma tillbaks och grälet fortsätter. Och ja, det är liksom, det är ju ganska mycket vi bråkar om det. Det är liksom allting på en och samma period, vet. Då snackar jag de här dagarna då. Och så som jag alltid brukar avsluta grälen mellan mig och Vilma, det är ju typ att jag tar på mig hörlurar och sätter på musik. Så stänger jag av resten av världen på det sättet. Jag går in i tvn eller spelet och så. Lyssna på musiken typ. Det är så jag alltid avslutar grälen när jag inte orkar mer, när det blir för mycket. För när man grälar så blir det ju så att man pratar om samma saker om och om igen. Vet. Man säger sitt, de säger sitt. Det går inte igenom från några. Liksom, det jag säger går inte igenom för henne, det hon säger går inte igenom för mig. Man kommer tillbaka till samma argumentation hela tiden om och om igen. Så jag orkar inte mer. Liksom. Jag tog på mig hörlurarna och ja, jag började spela. Typ. Och det gjorde henne väldigt arg. Så då skrek hon i mitt öra liksom, så att det skulle gå igenom musiken och allting. Skrek på mig typ någon minut och så. Men jag fortsatte ignorera för att jag orkar inte gräla längre. Och så gick hon iväg. Jag ser det från perifera seendet att hon går iväg nu äntligen. Nu blev det lite tyst, vet. Nu kan jag fortsätta spela. Efter 5-10 minuter så hör jag ser figuren gå igenom hallen och så hör jag ytterdörren smällas igen. Och det är det sista jag kommer ihåg från henne.
Det är inte så här åklagaren tror att det hela gick till. Med tanke på att grannar hört hjärtskärande skrik från en kvinnoröst och dunsande i golv och vägg, att det är många blodstänk och vävnadsrester utspridda i lägenheten, samt att Vilmas mobil hela tiden tycks ha befunnit sig i lägenheten, så är åklagarens teori att Tishko vid 18-tiden tappar besinningen och slår, alternativt slår och sparkar ihjäl Vilma. Och inget av det Tishko berättar nu har han tidigare berättat under de 15 polisförhör som hållit med honom.
Så jag går ut ur lägenheten och följer efter henne helt enkelt.
Men nu berättar Tishko att Vilma lämnat lägenheten efter det att de bråkat och att han kort därefter bestämmer sig för att gå efter henne. Han gör ytterligare ett inköp i kiosken med Vilmas bankkort och uppger att han letar efter henne i Folkets park. Enligt Tishko ska Vilma slängt ur sig att hon tänker dra till Göteborg. Så vid 19-tiden beger han sig till tågstationen för att åka efter henne.
Ja, jag går dit. Tåget är redan där. Den åker om 10 minuter. Jag sätter mig. Lyssnar på musik samtidigt. Ja, så åker ju tåget och... ibland så kollar jag ut genom fönstret och ibland så kollar jag på telefonen typ när jag åker tåg. Och vi kommer fram till Ljungskile. Det är den första stationen efter Östra Uddevalla. Och så ser jag på perrongen på andra sidan, så är det en kort tjej med ljusblont hår, samma sorts jacka, samma kroppsspråk som Vilma. Står hon där och röker. Och jag har inga linser på mig. jag är ju närsynt, så jag ser ju inte liksom i perfekt detalj liksom, om det är hon eller inte. Men jag går av tåget där i Ljungskile. Jag går över övergångsstället där till den andra sidan. Jag närmar mig och så ser jag att det inte är Vilma. Tåget har åkt. Jag går tillbaka och kollar på tågtiderna och så. Då är det en timme kvar tills nästa tåg kommer. Och nu orkar inte jag åka till Göteborg längre. Så jag väntar på nästa tåg tillbaka till Uddevalla. Det är en timme kvar till den, så jag har ju typ inget att göra. Så jag går runt där i Ljungskile och lyssnar på musik tills nästa tåg kommer. Så när det närmar sig tills det här tåget kommer då, så då är ju klockan typ... Ja, det kommer inte jag ihåg nu. Men jag väntar, det är typ 10 minuter kvar tills den kommer. Jag kollar på den här tavlan där det står. Och så plötsligt så försvinner det. Det är en störning. Tåget kommer inte längre. Det är en störning. Och ja, vad fan ska jag göra nu? Nu är jag här och det åker inga tåg hem. Jag vill inte ta bussen. För tar man bussen så tar det typ 2-3 timmar med förbindelser och så. Så jag sätter på GPS. Jag slår in Uddevalla. Och den visar mig 2 timmar. Det finns ingen gångväg till Uddevalla från Ljungskile. Så den visar mig ingen gångväg liksom. Så då sätter jag på som bil. Då visar den mig E6an. Det tar 2 timmar. Jag sätter på musik och jag börjar gå. Och så ringer ju folk, polisen, så i samband med att jag går där. Ja, polispatrullen kommer ju och de säger, ah, är du inte rädd om det? Och så de visiterar mig och så kollar mitt körkort. Och så säger de, ja, men kan ni skjutsa hem mig? Så hade det varit jättesnällt typ. Ja, vart bor du? Ger dem min adress. Så kör de hem mig. Släpper av mig strax utanför lägenheten. Och så är jag hemma där tills söndag. Tills måndag. Jag är hemma hela söndagen också.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tishko uppger att han sen är hemma hela helgen och lämnar inte lägenheten förrän måndag morgon. Men Tishko har i polisförhör även förnekat att han lämnade lägenheten under torsdagen, trots att han då på kvällen hämtades upp av polis vid E6an. Och Tishko har fått direkta frågor kring just det här, men hävdat att det aldrig har ägt rum. Det är först nu i rättssalen han själv berättar om det.
Det här var inte så konstig berättelse tycker jag. Det är väl ganska logiskt.
Ja, det...
Varför berättar du inte den här under dina 6 månader i häkte? Det är ju helt nya uppgifter. Väldigt
det blir tydligt för mig efter några dagar i arresten att polisen bryr sig inte ifall jag pratar hur mycket som helst eller om jag inte ser någonting alls. Det kommer inte få utredningen att gå snabbare. Jag blir inte släppt snabbare. Och de kommer ändå tro att jag har gjort någonting för det. Jag blir ju gripen för mord när jag inte ens vet vart hon är. Så för mig blir det tydligt att polisen bryr sig inte. Så jag ser ingen kommentar istället. Och under den här perioden från mitt första förhör pratar jag en hel timma. Och jag svarar på alla frågor. Sista förhör pratar jag ännu mer och jag svarar på alla frågor. Däremellan så pratar jag en del och ger er många spår, men jag har inte kollat upp det. Jag har inte följt upp spåren jag har gett er och jag är det mest trovärdiga vittnet som finns.
Men det här är... Det låter väldigt märkligt, Tishko, här. När du sitter då för mord i 6 månader och att du säger inga kommentarer. När det här var väl helt okontroversiellt att säga så här. Om det här är sant så vill jag bara berätta.
Det är det jag har sagt. Första föret.
Ja, i första föret.
Första föret.
Så vidhåller du. Första föret när du riktigt hör, när du berättar hur du pratar, ja, det är ju den 19:e då. Vet du vad du sa då?
Kanske det var 19:e. Första föret. Då, nej, ja. inte den där de säger till mig att de delgiver mig misstanke. Så säger jag att det är skitsnack. Och så frågar de mig, var är hon? Säger att jag inte vet. Inte det. Föret efter det.
Det är ju den här König hör ju dig på telefon här, inte så misstänkt.
Nej, då kanske jag är hemma, jag vet inte.
Det är ju telefonföret.
Jag snackar om första föret med Annette.
Ja, just det, precis. Det är det du pratar om. Då berättar du ju ordentligt.
Ja.
Mm. Minns du vad du sa då om den 14 november?
Samma sak som jag sa nu.
Nej, det har du verkligen inte gjort.
Ska vi slå vad?
Du har ju sagt på inte mindre än 4 tillfällen det föret att du inte lämnar bostaden den 14.
Du det gör jag inte.
Hela tiden.
Ja, nej, men då det har jag pratat med min advokat om. Det snackar vi, här sitter jag och tänker att de vill veta vad jag gör. Från dess att hon är typ försvunnen den här perioden. Och jag är hemma varenda dag. Det är så jag uppfattar det. För jag sitter här, jag sitter helt chockad och panikslagen. För jag sitter i arresten, jag har liksom klätt av mig. Tatt min telefon och mina nycklar. Men jag får ju svara på en fråga.
Ja.
Jag sitter och tänker på alla dagar. Jag sitter inte och tänker på en specifik period på 2 timmar.
Då ska jag relatera på vad du sa då så vi får klarhet i det här.
Gärna.
Åklagaren väljer att läsa upp delar ur de tidigare förhören med Tishko som då kretsar kring vad som hände under torsdagen den 14 november.
Mitt på sidan. Vad gjorde du efter det att Vilma lämnat lägenhet? Jag var kvar i lägenheten. Jag var hemma. Så när Vilma lämnade lägenheten sista gången så var du kvar hemma.
Jag sitter här under den här perioden så sammanfattar jag mina 5...
Jag fortsätter. Hur länge var du hemma? Ett par dagar. Jag var ledig, vet jag. Sen går vi vidare lite längre ner. Är du helt säker på att du var hemma hela tiden på torsdagen efter det att Vilma hade lämnat din lägenhet? Ja, jag var hemma. Går vi ner ytterligare cykel. Du säger att du varit hemma hela torsdagen och ytterligare dagar. Men vi vet att du inte har varit det. Okej, vad har jag varit? Det hade jag i så fall berättat. Du har alltså inte varit hemma... Du har inget minne av vad du har varit. Skaka nekande på huvudet kommer sen. Säger det är något om jag säger att du har varit kontrollerad av polis på kvällen den 14 november? Kontrollerad, varför då, svarar du? Varför skulle de göra det? Du har alltså inte varit hemma den kvällen som du har sagt. Jag har varit hemma, säger du.
Jag sitter här, jag tar inte in varenda ord som polisen snackar till mig, för jag kollar mer på blickarna de ger mig. Jag sitter här istället i den här cellen, anklagad för mord, och jag sitter och sammanfattar min vecka. Vad har jag gjort hela veckan? Jag har varit hemma. Det finns inget mer att tillägga på det.
Det är 19 november.
Det är första dagen, ja.
19 november. Då vidhåller du detta. Sen säger du inga kommentarer precis fram till sista förhöret. Och då kommer den här berättelsen ungefär som du lägger nu.
Någonstans i andra hälften av december så slänger Annette upp den här bilden på huvudet mitt framför ögonen på mig framför polisen, på polisföret. Jag har ingen lust att hjälpa till när ni inte följer upp mina spår. Ni följer inte upp mina ledtrådar. Ni kollar inte upp folk jag säger till er. Jag har ingen lust att hjälpa till. Ni tror inte på mig. Ni anklagar mig ändå. Mm. Det kommer inte göra så att det går snabbare. Och ja.
Okej. Okay.
Du kan ju inte göra att jag säger ingen kommentar till någonting, för det har jag ju rätt till.
På fråga om varför Vilma väljer att lämna lägenheten utan sina nycklar, vilket flera vittnen har reagerat på, säger Tishko att det inte var så konstigt, eftersom han tvingade henne att lämna tillbaka dem.
Du tog den ifrån henne på vilket sätt?
Med verbalt tvång.
Då får du nästan beskriva då, vad sa du?
Ge mig nycklarna helt enkelt. Nej, men ja, det är slut. Ge mig nycklarna. Punkt slut.
Mm.
Det är andra gången hon lämnar ifrån sig nycklar.
Du får ju frågan ifrån de närstående här och de får intrycket att du fick fysiskt ta dem ifrån.
Nej.
Det var inte så.
Verbalt, alltså det var ju med tvång, men det var ju med verbalt tvång. Det var ett gräl liksom.
Okej. Okay. Så ja. Mobilen tog med eller?
Det är klart.
Den är ju kvar på hemmamasten under hela den här perioden.
Jag frågar polisen, har ni hittat den? Nej. Det är inte så svårt att hitta en telefon i en lägenhet som man letar i ett halvår, tycker jag.
Mm. Men den fick hon med sig, det vet du?
Det vet jag.
Har du letat efter den lägenheten?
Nej, jag har inte haft tillfälle eller möjlighet.
Men om du inte vet vad hon tog med sig, hur kan du veta att just mobilen...
Men för vem tar inte med sig en telefon ifall man drar? Det var det första jag tog tag i när jag skulle gå ut efter henne.
Mm.
En telefon har ju blivit en tredje arm nu.
Mm.
Ja.
Men du, vad var det du ville när du följde efter henne då? Vad var det du ville?
Jag ville prata med henne och lugna ner och ta hem henne igen.
Det var bara ringa henne.
Nej, men jag antar att hon är utanför. Hon säger till mig att hon ska till Göteborg. Jag har raderat hennes telefonnummer.
Du går ju 20 minuter till stationen. Du handlar och åker tåget. Du bara ringer upp henne.
Jag har raderat hennes telefonnummer. Hon lägger inte tillbaka mig på Snapchat. Hur ska jag kontakta henne på telefon när hon har i princip blockerat mig?
Du har raderat hennes mobiltelefonnummer.
Jajamän.
Mm. Kan man ta reda på det då? 17, 18, 19 tiden en torsdag kväll, tror du?
Ja, det hade väl kunnat gå. Men...
Du kunnat ringa närstående till henne eller kompisar, eller hur?
Ja, egentligen.
Varför gör du inte det då?
Jag tänkte inte på det. Jag tänker hon är någonstans här i närheten på Folkets park eller där vi liksom, det är en sån här skogsutrymme, du vet. Mm, så jag går ut, jag kollar där lite där. Okej, men då har hon åkt till Göteborg.
Ganska många timmar.
Jag försöker kontakta henne, eller jag har raderat hennes nummer. Hon lägger inte tillbaka mig på Snapchat. Jag åker till Göteborg för hon säger att hon ska till Göteborg. Så jag tycker inte det är så konstigt alls. Jag åker efter henne till Göteborg helt enkelt. Fysiskt.
Mm. Du skulle till Göteborg, sa du. Hur uttryckte hon det? Vem skulle hon träffa i Göteborg?
Sin syster.
Det finns ju inga spår att hon har kontaktat någon efter 17.03 den här torsdagen.
Ni baserar en hel mordutredning på en telefon. Det är pinsamt.
Det borde ju finnas något i utredningen, vad som helst.
Läste man mord förr i tiden utan telefon?
Det finns ingen person i Göteborg som hon har haft kontakt med som vi har hört. Och det finns ingen spår i mobilen.
Jag var i häktet i Göteborg förra helgen. Och jag kände det på mig att hon är där.
Mm.
Men ni har inte kollat upp mina spår. Ni tror inte på det jag säger. Varför ska jag hjälpa er? Jag vet att hon är i Göteborg.
Mm. Men... Ljungskile säger du att du bara fördriver tiden är en och en halv timme är du. Du sa att du missat tåget.
Jag missat tåget.
En timme till tåget sa du.
Nej, men något sånt där.
Men en och en halv timme du går omkring där.
Ja, men jag missar ju ett tåg och sen är det ju en timme till nästa.
Ja, men jag ser att det är en och en halv timme du befinner dig i Ljungskile i alla fall.
Alltså jag skulle ju inte ta tåget till Göteborg. Jag skulle ta tåget tillbaka till Uddevalla.
Mm, ja. Du finns i Ljungskile i en och en halv timme. Enligt med...
Ja, jag går ju runt och väntar på tåget.
Ja, men du säger att du
det finns störningar i trafiken. Tågen kommer inte. Ja. När jag inser det här, jag går in på Västtrafik. Eller när jag ser på tavlan så kommer inga tåg. Det är störningar. Jag börjar promenera.
Jag tror inte vi har noterat några störningar i trafiken, tror jag. Det finns inga sådana.
Men det var det, det vet jag. Varför ska jag gå hem när jag har en biljett som jag precis har köpt? Den gäller i 30 minuter till. Varför ska jag gå när jag kan ta tåget?
Ja.
När Tishko gjorde inköpet i kiosken hade han sin jacka på sig. Men denna saknar han när han senare plockas upp av polisen. Något invecklat förklarar han att inköpet gjordes under hans första vända då han letade efter Vilma. Och då hade han sin jacka på sig. Men att han måste ha lämnat av jackan i lägenheten innan han sedan beger sig till tågstationen. Den jackan har dock aldrig återfunnits.
Jag inte, för att jag tyckte inte det var så kallt. Jag hade ju en lång tröja, en tjock tröja på mig.
Det är så att du gör av med kläder där nere i Ljungskile när du är där.
Vad sa du?
Du gör av med kläder och bara en tröja på dig så.
Nej. Jag hade den tröjan och de byxorna sen jag lämnade lägenheten.
Mm. Sen noterar hon att du går med armarna eller händerna rakt ut från kroppen där. Det ser väldigt konstigt ut, säger en av de här bilisterna.
Ja, det var någon som ringde in till 112.
Ja.
Nej, men... Jag kanske sträckte på dem eller något. Det kanske inte ens stämmer, jag vet inte. Man kan ju sträcka sig.
Och det här smutset på kläderna, det var för att jag skvätte från bilar då? Ska jag uppfatta det så?
Det skvätte från bilar och så går jag ju på gräsmattan där vid E6an. Det är så här lite asfalt man kan gå på.
Mm.
Och så är resten ju gräsmatta och lera och sånt.
Mm. Och när är du hemma då på torsdagskvällen innan vi går vidare till de...
Kanske... 10:30 kanske.
Ja.
Efter att Tishko kommit tillbaka hem på torsdagskvällen säger han att han sätter sig och spelar PlayStation igen i ett par timmar innan han går och lägger sig. Morgonen efter, på fredagen, så ringer hemtjänsten honom vid 6-tiden och ber honom komma in och jobba. Men han tycker att det är för dålig framförhållning av dem, så han tackar nej till det passet. Istället uppger han att han är hemma hela dagen, men gör inga ytterligare ansträngningar för att kontakta eller leta efter Vilma. Polisen som plockade upp Tishko vid E6an på torsdagskvällen vittnade om att han såg att Tishko hade en skada på ena handen. Men detta menar Tishko är omöjligt och säger att skadan på handen uppkom på fredagen eller lördagen då han skulle byta en lampa i lägenheten.
Var kommer de skadorna ifrån?
Det är från lampan i sovrummet. Jag trodde först det var ju planerat att det skulle vara syn, så jag sparade det till förhören för att de skulle kolla på att lampan var sönder. För när jag monterade upp den lampan i sovrummet så hade jag Vilma med mig. Den här gången var jag tvungen att montera ner den för att sätta upp den igen. För den höll på att ge sig. Så då hade jag ju bara två händer till det. Jag hade ena handen så och den andra handen runt, vet, för att... Ja, så tappade jag den. Och det är ju kristaller och glas och så.
Så vad hände då? Hur kom det skadat?
Ja, jag fångade upp lampan igen.
Ja.
Och så satt det som monterade upp den till slut på något sätt.
Men vad skadade du på lampan om man säger så?
Ja, det är en kristalllampa.
Ja.
Ni har ju bilder på den.
Ja. Men är det vassa kanter då som du skadar på?
Ja, det är. Men de är mycket sönder också. Det är glas, eller kristallglas typ.
Mm.
Under söndagen är Vilmas pappa utanför lägenheten och knackar på. Men Tishko öppnar aldrig. Anledningen till det är enligt Tishko att han har hörlurar på sig medan han spelar PlayStation. Men senare väljer han att öppna för Vilmas mamma och hennes sambo. Och anledningen till att han då uppfattas som konstig, loj och ointresserad är enligt Tishko för att han är deppig efter uppbrottet med Vilma och att han rökt cannabis. Men på måndagen därefter är Tishko inplanerad att jobba på hemtjänsten och tidigt på morgonen beger han sig dit.
Ja, sen har vi inne den 18 november då. Vi har ju hört dig här nu, det låter inte så roligt där. Du är deprimerad, svårt att sova, rökt cannabis, ingen ork. Men ändå jobbar du den 18 november.
Ja, jag är ju tvungen. Det är liksom utgifter och allt möjligt.
Ja, och då har du tillgång till tjänstebil?
Den här gången,
ja. Ja. Hade du jobbat innan på det här Söder 2, tror jag det heter?
Ja, jag jobbar där ganska ofta.
Men under det här arbetspasset så har ju utredningen framkommit att Tishko med sin tjänstebil återvände till sin lägenhet hela 5 gånger.
Men ja, det var ju som en vanlig arbetspass kan man säga.
Ja.
Jag åker hem de här 5 gångerna.
Ja.
Första gången åker jag hem och kollar, för vid det här läget så har man ju sett överallt Vilma är borta, du vet. Ja. Det här är ju måndag, efterlysningen går ut på söndagen.
Mm.
På måndag så börjar det bli så här, var är hon liksom?
Ja.
Så på morgonen, första gången jag är hemma 7 minuter, jag kollar om Vilma har kommit hem. Jag ser hennes mammas bil bakom också på byggnaden där, men jag reagerar inte mer på det. Jag tyckte det var hennes bil, det finns ju liknande, många sådana. Det har varit en liknande bil bakom min byggnad så innan.
Mm.
Men jag går hem snabbt, jag går ut igen, hon var inte där. Jag sätter mig ner i bilen och håller på med telefonen lite tills jag tar nästa vårdtagare.
Mm.
Nästa gång åker jag hem och äter frukost. Då är jag hemma runt 20 minuter kan jag tänka mig, något sånt. De andra gångerna går jag... Ja, jag åker hem 2 gånger till. Kollar om hon är hemma. Så äter jag några smörgåsar. Och så sista gången så... Jag kommer inte ihåg hur många minuter det var, men det är samma sak då. Och sen så ställer jag bilen där.
Men det är väldigt ofta. Och det är på måndagskvällen vid 18-tiden som Tishkos kusiner kommer hem till honom.
Ja, de kommer till mig med bilen, ska plocka upp mig och så. Vi ska till McDonald's. Och så frågar de liksom, vad är Vilma, vad är hon liksom, vet du någonting? Du vet? Som vanligt, det är liksom många som har frågat mig vid det här fallet, jag förstår inte allvaret i situationen. Jag liksom, det är en sån känsla av overklighet, för jag förstår inte att, liksom, man förstår inte allvaret helt enkelt, det blir så. Men jag säger, nej men vi gjorde slut i torsdags och jag vet inte mer än så. Ja, och så liksom de har några följdfrågor, vad de var vet jag faktiskt inte riktigt. Men jag förklarar för dem, det finns ju inget olagligt med att göra slut med någon. Det står ingenstans i lagboken att man kan få... Det säger jag till dem, du vet. Mm. Men så var det ju hela grejen jobbigt för mig också. För att jag sitter och tänker på mig själv ganska mycket. För att det är jobbigt för mig att jag har gjort slut med Vilma. Men jag förstår inte allvaret i att hon är borta. Mm. Så jag säger ju då att jag vill inte prata med dem där, för det är jobbigt. Det enda jag har gjort här som man kan anse är fel är att jag har gjort slut med henne. Mm. Så det var så det samtalet gick till.
Men sen hos era föräldrar finns det uppgifter om att de ska ifrågasätta pappan särskilt. Trodde de på det här? Det du sa?
Nej, min pappa sa ju typ, var är hon typ? Vad är det som har hänt och så? Och då sa jag i stort sett samma sak som jag har sagt idag och för ett halvår sedan.
Mm. Så det var inget speciellt där?
Nej, det var ett vanligt samtal. Han frågade mig också om mina ärr. Och det var ju, sa jag, samma sak med lampan. Eller ärr, sådana skavsår eller vad man ska kalla det.
Sen 19 november på tisdag. Kan du berätta lite där?
Ja, jag jobbar. Och så klockan är runt 8:50. Jag har inga vårdtagare kvar. Nästa uppdrag eller insats som det heter jag har är runt 11. Så då har jag fått en extra rast utöver den jag har. Finns inget att göra. Jag ringer runt till kollegor och så. Behöver ni hjälp med något? Det brukar oftast vara lugnt. De vill inte ha något hjälp alls. De har några vårdtagare kvar. Sen tar de också sin rast. Så jag går hem och jag lägger mig och sover. Mm. Polisen väcker mig och säger du ska med till polisstationen för förhör. Sen när jag hamnar där så stänger de dörren bakom mig och säger du är gripen för mord. Mm.
I den fjärde och sista delen tvingas Tishko stå till svars för den omfattande tekniska bevisningen mot honom. Men att det finns blodspår från honom är omöjligt enligt Tishko.
Det var ju ditt ord också på ett av de här kuddvaren.
Det är omöjligt.
På två separata ställen, bara Vilmas blod och ditt blod på ett kuddvar.
Mitt blod, det är omöjligt.
Och när väl kommer till åklagarens slutpläderingar yrkar de på det strängaste möjliga straffet för Tishko, för det han utsatt Vilma för.
Så sammanfattningsvis menar vi att Tishko har begått en synnerligen allvarlig gärning som är förenat med många försvårande omständigheter.
Men Tishko kommer konsekvent hävda sin totala oskuld.
Mordet blir inte löst ifall någon blir dömd för det. Mordet blir löst när det blir löst. Och ni har fel person helt enkelt.
Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.